Jesus skulle predikas i hela världen. Det här var uppdraget som hans apostlar fick. En fråga som jag funderar på är, hur betonade då apostlarna budskapet om Jesus? Det är faktiskt på det viset att vi ser olika betoningar i olika kapitel. I olika brev, till exempel i Nya Testamentet. Hör bara här. När aposteln Paulus skriver till Korintierna så låter det så här i inledningen. I andra kapitlet. När jag kom till er, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Det skulle kunna passa grekerna. Där fanns ju filosofi av klass. Va? Men han skriver, nej, jag kom inte med det slaget av budskap. Och han fortsätter, för jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er, icke veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Icke veta om något annat. Det var liksom, han hade ju försänkt sig själv, sitt medvetande och i möjligaste mån kanske också sitt undermedvetande i den korsfäste. Och det hade han ju fått andens hjälp att göra. Den helige ande har ju blivit sänd för att vittna och för att ge vårt vittnesbörd den rätta tyngden. Men när vi läser Jakobs brevs andra kapitel, då ser vi en annan betoning. I andra kapitlet i Jakob så står det så här i början. Mina bröder, mena icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att ha anseende till personen. Han, Jakob, betonar att Jesus Kristus är förhärligad för dem han vänder sig till. Och det har ju att göra med att han har ju en uppgörelse med vissa föreställningar. Där man alltså menar att somliga var mer värda än andra. Somliga var förmer än andra. Då betonar han att det finns en som är förmer än alla. Vad var situationen i Korint? Där var ju situationen den att församlingen hade ju spårat ur på vissa punkter. Och var insnärjd i synder och missgärningar. Och då var det på sin plats att inte ha något annat för ögonen än Herren Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Han som har lidit och dött för världens synd. Det är lite märkligt hur apostlarna undervisar om Jesus och betonar olika sidor. Och jag har tänkt på det framförallt i det perspektivet att när Jesus trätte med farisén och fariséerna angrep honom för att liksom förhäva sig och göra sig till någonting märkvärdigt och någonting för mer än andra. Hur han då pekar på vad skriften hade att säga om Messias. Och då tog han ju lyfte fram bland annat det ordet i salmen som säger: den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Det handlar om tonvikt. Det handlar om vikt och värde. Byggningsmännen, ingenjörerna om vi säger så, såg inget särskilt värde i stenen. Stenen som var där, vad var det för sten? Kasta bort den. Vi har ett annat bygge. Men Gud såg värdet och Gud såg vikten hos sin smorde mer än någon annan. Och därför gjorde han den sten som byggningsmännen förkastade till en hörnsten. Av Herren har den blivit detta. Underbart är det i våra ögon. Och jag lägger ju märke till en sak när jag läser apostlagärningarna. Då jag ser hur de första då predikningarna som bars fram såg ut eller lät. Det var ju faktiskt så att det skedde ju kraftfulla manifestationer. Och det var inte så svårt för apostlarna till att börja med då att få en anledning att säga något. Första manifestationen som sker, som drar till sig så mångas uppmärksamhet, det är ju det att den helige ande faller över den församlade skaran, där alla apostlarna tillsammans med Petrus träder fram. Och vi läser om det i Apostlagärningarnas andra kapitel. Strax därpå i tredje kapitlet så sker en annan kraftfull och underbar manifestation, då den lame mannen blir botad. Samma sak här, det finns liksom, det är inga problem och inga svårigheter för Simon Petrus att finna en anledning att säga något. Det väcker en enorm uppståndelse. Och han behöver egentligen bara peka på den här mannen som förut var lam och nu går och står. Och säga, det som skett här, det har skett genom namnet Jesus. Och tredje predikan som Simon Petrus håller, det är ju ganska kort, egentligen bara en förebråelse. Och det handlar om en händelse i församlingen internt. Det är femte kapitlet, Ananias och Safira säljer ett jordagods. Och då har alltså, då har den ordningen upprättats genom Guds ande att alla överlämnar allt och lägger alla medel de får in för apostlarnas fötter. Men Ananias och Safira låtsades bara att de lämnade allt. De gjorde inte det. Och den heliga ande vill inte ha in det här skrymteriet i församlingen. Därför så sker en kraftfull manifestation. Både Ananias och Safira faller döda. Petrus säger i stort sett bara, du har ljugit till Ananias. Och det är hans predikan då den gången. Den första verkligt teologiska, om vi säger, striden som sker då på grund av alltså teologiska, rent teologiska frågor, en predikan framförs, det är i Apostlagärningarnas sjunde kapitel. Det är Stefanus, det står att han förde en väldig diskussion. Det heter så här, Stefanus står det i sjätte kapitlet i Apostlagärningarna, i åttonde versen. Stefanus var full av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Men av dem som hörde till den synagoga som kallades de frigivnes och syrenernas och alexandrinernas synagoga, så och av dem som var från Cilicien och provinsen Asien, stod några upp för att disputera med Stefanus. Dock förmådde de icke stå emot den viset och den ande som här talade. Alltså det här var ju en rent teologisk diskussion. Och som blev en anledning. Det fanns inget under, ingen manifestation att peka på. Utan nu trädde Stefanus fram. Han trädde fram efter att ha blivit förd inför det stora rådet. Och håller ett långt tal. Då han går igenom någonting verkligt grundläggande i Israels historia och visar hur, som han sammanfattar sin predikan, sitt långa tal, det är faktiskt mer regel. De som tror på Gud och tjänar honom och Guds vittnen och är rättfärdiggjorda av honom de blir förföljda. Vilken av profeterna har icke era fäder förföljt? Frågar han i Apostlarnas 7 kapitel 52 vers. Det har ju dräpt dem som förkunnade att en rättfärdige skulle komma, han som ni själva nu har förrått och dräpt. Och så uttalar han det här på ett sånt sätt att det leder till en riktigt ett raseri bland de som hör honom. Och de stenar Stefanus. Det är också en kraftfull manifestation, men nu sker den genom avgrundens makt att förvilla och förblinda. Och mitt i detta mörker står vittnet Stefanus med sitt underbara vittnesbörd. Låt oss då se närmare på dessa predikningar. Petrus predikan på pingstdagen. Det står han trädde fram jämte de 11, Apostlagärningarnas 2 kapitel, vers 14. Och sa, ni judiske män och ni alla Jerusalems invånare, detta må ni veta och lyssna nu till mina ord. Det är icke så som ni menar att dessa är druckna. Det är ju blott tredje timmen på dagen. Nej, här uppfylls det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud. Att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Och era ynglingar ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och mina tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Och jag ska låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden. Blod och eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ni män av Israel, fortsätter Petrus, hör detta ord. Jesus från Nazaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland er, så som ni själva vet, denne som blev given i ert våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt, honom har ni genom män som inte vet av lagen låtit fastnagla vid korset och döda. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. David säger ju med tanke på honom, jag har haft Herren för mina ögon alltid. Ja, han är på min högra sida för att jag icke ska vackla. För den skull gläder sig mitt hjärta och min tunga fröjdar sig. Och jämväl min kropp får vila med en förhoppning. Den att du inte ska lämna min själ åt dödsriket och icke låta din helige se förgängelse. Du har kungjort mig livets vägar, du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David att han är både död och begraven. Hans grav finns ju bland oss ännu idag. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att av hans livsfrukt sätta en konung på hans tron, därför förutsåg han att Messias skulle uppstå och talade därom och sa att Messias inte skulle lämnas åt dödsriket och att hans kropp inte skulle se förgängelse. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå. Därom kan vi alla vittna. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige ande, har han utgjutit vad ni här ser och hör. För inte har David väl farit upp till himmelen, fast mer säger han själv: Herren sade till min herre, sätt ej på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till herre och till Messias. Den här predikan citerar ju aposteln tre ställen i skriften. Dels en profetia hos Joel om just anden som är verksam. Som på ett så tydligt sätt att Petrus måste förklara: det här är inte uttryck för att man har festat och druckit. Det är inte det slaget av larm här. Och oväsen. Ja, hur det nu lät. Det lät i alla fall tydligt, det är klart. Och så citerar han två ord av David. Betoningen ligger verkligen på David på ett sätt. Och det så att säga som hördes idag. David är visserligen död och begraven. Hans grav fanns fortfarande där. Men det som hade hörts i David genom hans sånger, genom hans psalmer, denna förvissning om uppståndelse från de döda och denna insikt om att Messias skulle vara herre. Ja, det är alltså vad som onekligen betonas av aposteln Petrus här. Messias, det är alltså inte David. David är var en konung i Israels historia. Men i honom och genom honom frambars underbara profetiska budskap om den som skulle komma. Jag kan väl fritt säga om er, till er, om vår stamfader David, att han är både död och begraven. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed lovat honom att av hans livsfrukt sätta en korn på hans tron, därför förutsåg han att Messias skulle uppstå. En betoning på hur Jesus är Messias då, med hänvisning till Davids profetiska psalmer. Och den predikan som hölls då efter att den lame mannen har blivit botad, den finner vi i nästa kapitel, i Apostlagärningarnas tredje kapitel. Det står att alla människor blev så allt folket var utom sig av häpnad då de såg att den lame hade blivit botad, kunde gå och springa omkring. I 12:e versen i tredje kapitlet så står det så här: när Petrus såg detta tog han till orda och sa till folket: ni män av Israel, varför undrar ni över denne man? Och varför ser ni så på oss, liksom hade vi genom någon vår kraft eller fromhet åstadkommit att han kan gå? Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Honom som ni utlämnade och som ni förneka inför Pilatus när denne redan hade beslutat att ge honom lös. Ja, ni förnekade honom, den helige och rättfärdige, och begärde att en dråpare skulle givas åt er. Och livets första dräpte ni. Men Gud uppväckte honom från de döda, därom kan vi själva vittna. Och det är på grund av tron på hans namn som denne man, vilken ni ser och känner, har undfått styrka av hans namn. Och den tro som verkar, som verkas genom Jesus, har i alla sin åsyn gjort att han nu kan bruka alla lemmar. Nu vet jag väl, mina bröder, att ni såväl som era rådsherrar har gjort detta därför att ni inte visste bättre. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan, som han förut genom alla sina profeters mun hade förkunnat. Nämligen att hans smorde skulle lida. Gör därför bättring och omvänd er så att era synder blir utplånade. På det att tider av vederkvickelse må komma från Herren. I det att han sänder den Messias som han har utsett åt er, nämligen Jesus. Vilken dock himmelen måste behålla. Intill de tider då allt ska bli upprättat igen. Varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun. Mose har ju sagt, en profet ska Herren Gud låta uppstå åt er, en av era bröder, en som är mig lik. Honom ska ni lyssna till i allt vad han talar till er. Och det ska ske att var och en som inte lyssnar till den profeten, han ska utrotas ur folket. Så långt den här andra predikan då, som Simon Petrus höll. Då han tillsammans med de andra hade blivit uppfylld av helig ande på pingstdagen. Vi ser att betoningen ligger här, kan vi säga, på samma sätt som vid foten av Sina i berg. Där Gud uppenbarade sig för Mose och sa, jag är Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Nu har Abrahams och Isaks och Jakobs Gud uppenbarat sig. Och det har skett ett under. En lam har blivit botad, har fått kraft och styrka så han kan resa sig och gå. Och det är just ett citat av Mose också, som Petrus påminner om. Då Mose förutsäger, det ska komma en profet som är mig lik. Den första predikan då betonas David och Davids förutsägelser. Den andra predikan här betonas Mose. Och det är ju verkligen predikningar som alltså då visar för de här apostlarnas samtida hur djupt förankrat det hela var som skedde med Jesus och omkring Jesus. Hur det var förankrat i Israels historia och i det profetiska ordet. Det femte kapitlet så har vi den här händelsen med Ananias och Safira. Vi kan ju läsa den, det är ju väldigt allvarlig. Men en man vid namn Ananias och hans hustru Safira sålde ett jordagods och han tog därvid med sin hustrus vetskap undan något av betalningen därför. Allenast en del var han fram och lade för apostlarnas fötter. Då sa Petrus, Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta så att du har velat bedraga den helige ande och ta undan något av betalningen för jordstycket? Detta var ju din egendom, medan du hade det kvar, och när det var sålt var ju penningarna i din makt. Hur kunde du få något sådant i sinnet? Du har ljugit icke för människor utan för Gud. När Ananias hörde dessa ord och föll han ner och gav upp andan, och stor fruktan kom över alla som hörde detta. Det här är ju ett direkt tilltal till en individ, men det sker ju så att säga öppet i församlingen. När Ananias hörde dessa ord så föll han ner och gav upp andan. Ja. Och de yngre männen stod upp och höljde in honom och bar ut honom och begrov honom. I pass 3 timmar därefter kom hans hustru in utan att veta om vad som hade skett. Petrus sade då till henne, säg mig, var det för den summa ni sålde jordstycket? Vad tror ni Petrus då nämnde för någon summa? Hon svarade ja för den summa. Då sa Petrus till henne: hur kunde ni vilja komma överens om att fresta Herrens ande? Se, här utanför dörren hörs nu fotstegen av de män som har begravt din man, och det ska bära ut också dig. Och strax föll hon ner vid hans fötter och gav upp andan. Och när de unga männen kom in fann de henne död. De bar då ut henne och begrov henne bredvid hennes man. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Det var en manifestation. Det var ett verk. Det berodde på Guds ande som hade flyttat in i församlingen och inte ville att någonting annat skulle flytta in där. Något som var främmande. Något som var främmande för Herrens Jesu undervisning och Herren Jesus själv. Och för själva efterföljelsen. Och vi kan ju tänka på värderingar och vad som är värt något och vad som har vikt. Och vi förstår ju att det här som händer här så går ju verkligen på djupet emot väldigt mycket av det som för människor har värde och vikt. Värderingar, idéer, föreställningar och uppfattningar om vad som ska komma först och vad som ska försvaras. I det här läget var det absolut inte frågan om något annat än att försvara tron på den uppståndne, den förhärligade Herren Jesus som hade alldeles nyligen utkämpat denna stora kamp i Getsemane örtagård och på korsets trä för sanningens skull. Hur värderar vi? Delar vi Guds sätt att värdera hörnstenen? Eller skulle vi vilja ta bort något av hörnstenen? Hugga bort en bit? Fila bort en bit? Så att det passar i ett annat byggande Gud vill genomföra. Vågar vi läsa vidare?